Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Britta, vad är din som måttstock för att okej, men det här har ändå tagits emot väl nu?
Alltså typ att det känns som att det har nått många eller att det har nått rätt målgrupp? Typ.
Exakt, rätt. Mm. Historiskt, vem har det varit? Är det Carina Berg? Josefin Bornebusch?
Alltså Carina Berg skiter i vad jag gör. Josefin Bornebusch. Nej men alltså så här, Josefin Bornebusch tackade ju typ för att vi pratade snällt om hennes serie i våran podd. Och då kände jag...
Dina ögon tårades.
Thank you for acknowledging my work. Men det var ju att jag hyllade hennes jobb. Men det räcker för mig.
Alltså,
jag
tar vad som helst. I beröm.
När det gäller Josefin Bornebusch.
Men det är din person,
tycker jag.
Då tar
jag de smulor jag kan skrapa ihop.
Det hände ju en grej häromdagen. Och jag tänkte så här, ska jag berätta om det här eller inte?
Mm-hmm.
Men alltså, jag är ju en medborgare som alla andra.
Ja. Är det något pinsamt?
Nej, absolut inte. Bara att det känns, allt som har med dem att göra känns hemligt. Nej, men det var så att jag gick förbi H&M och så var det ett barn som sprang utanför de här larmmanickerna.
Mm. Som man passerar.
Nej, men de som man passerar på vägen ut.
Jag vet.
Och tänker jag så här, är en kanske 5-6-åring som leker kurragömma. Och jag själv gjorde mycket det som barn och försvann alltid.
Och fy fan, vilken stress. Jag får ont i magen direkt och vill spy.
Nej, men dit gick mina tankar. Det var inte så.
Nej,
men jag var alltid den som det ropades ut om i Åhléns eller NKs högtalare. Kan någon komma och hämta... Alltid började följa efter fel person, väldigt tankspridd som barn och nu också. Så jag ser det här barnet så här, är du vilsen? Eller så här, vem är du gömmer ifrån? Lite så här skojigt. Och han så här viskar så här, pekar in på någon. Så kollar jag in, så ser jag så här, din pappa är alltså prins Daniel. Och då blir jag orolig att han måste tro att jag pratar med hans son i någon slags fan-stalker-syfte. Så jag försöker ju, jag går in för att förklara så här, jag bara såg att det var en pojke som eventuellt var vilsen. Jag vill inte så här, är ni och shoppar? Vad händer? Mm.
Och du bara, jag ser inte. I don't see celebrity.
Som I don't see color,
ja,
tänker
exakt,
du?
Ja, exakt.
Den, för jag har den ju finns, jobbat vill jag med prins Daniel, det minns du väl?
Nej.
Jo, jag var ute och ledde olika seminarier kring hans fellowship, hans stiftelse.
Jan
då
Pep.
Åkte vi runt till, nej, det är andra prinsen tror jag. Nej, men det här handlade om entreprenörskap. Vi var i Sundsvall, vi var i Växjö och sådär.
Alltså prins Daniel är 100% genpepp. Därför att jag vet det, för att han ringde ju till Kalle när
just
jag
det.
Hade verkar i badet.
Det här är hans andra grej i alla fall. Om att skapa framtidshorisonter för kids utanför kanske storstan eller där möjligheten alltid finns. Jätteroligt. Så då var det ännu mer pinsamt i och med att vi har någon slags såhär, hej, hur är läget? Vib.
Ja.
Och så är det ju två, såklart, såna här... Är det Säpo de har?
Det är Säpo.
Ja. Gud, Säpo jobbar alltså både med kungligheter och med politiker.
Oh, jag tror i alla fall att det är Säpo. Mm. Men alltså, jag vill bara säga så här... Eller det här vet jag om dem i alla fall. Att de säkert hade på sig en stretchy kostym. Men som man ser att du har typ en skottsäker väst
just,
under.
Man ska se.
Men den är lite stretchy.
Oh,
det är lite
då var
problematiskt.
Det ett till lager av problematik. Att jag kände att så här, aha, nu är jag redflaggad. För att jag liksom följde efter ett barn. Ja. Så jävla...
Alltså ursäkta, men varför var de inte på barnet?
Ja, men det var ju, de var ju det. De var ju precis där. De hade ju stenkoll såklart. Men, de... men jag misstror ju allas föräldrar. Och så här, nej, men nu har ingen inkoll. Nej, och då är det mest bevakade barnet i Sverige. Så då fick jag skit. Jag kände
till och med att... det mest bevakade barnet i Sverige kände Paris Amiri att hon ska in och orosanmäla. Nej, men orosanmälan hängde i luften.
Tänk dig när de får in det på socialen. Jaha, ur denna faktiskt väldigt, som du förstår, pinsamma situation. Att först upptagas att jag har liksom tagit mig friheter att misstro en förälder som dessutom är så här svenska rikets angelägenhet. Och
en han, av de bättre föräldrarna i Sverige.
Ja, då. Absolut. Ja. De plockar skräp ihop och de vandrar och jag älskar dem. Jag följer i hovet.
Gör du? Oj, min kärlek till dig djupnade just.
Och, men då ska han rädda min dag och rädda mig ur den här pinsamma situationen, prins D. Och slänger ur sig ett, gud vad kul det var, kvartssamtalet. Det med Ebba Busch var bäst. Vad är det där?
Ja, det var en variant av mic drop. Det var en slingerplocket i bordet.
Ja, men så det vände verkligen från minus till 100.
Här kommer det handla om en person som kanske inte har känts aktuell sen boho chic var någonting oproblematiskt att säga och någonting coolt att vara. Boho, gissa vem jag kommer snacka om.
Är det Nicole Richie?
Nej.
Ja, för det, hon ägde ju den
tänk
här...
Tänk Jude Law, tänk...
Sienna Miller.
Ja.
Yeah.
The United Kingdom.
Men får jag bara förklara?
Pride and joy.
Alltså boho chic... Jag tror att alla som växte upp runt millennieskiftet blev liksom ätstörda och också klassmässigt påverkade av att det pågick ut två parallella spår då. Det var dels det här märkeshysterin. Jag tycker vi är tillbaka i den, att det är in och var brats igen.
Ja.
Jag följer ju Bianca Ingrosso och hon repostar ibland tjejkompisar som ogenerat har en stil som bara går ut på att ha märken.
Men när har det inte varit fint att ha pengar?
Nej, vet du vad? Ha pengar en sak. Men vi brukar prata om det klädsamma, det svåra klassmässiga. Alltså Emilia Deporé, bara från syd av markeringarna.
Ja.
Men det är tillbaka det här, alltså, stora loggor och ogenerat bry sig om sånt. Just att det. Ha extensions. Ha, det är så här Linda Rosing goes Östermalm som pågår just nu. Och att så här, vi har typ 300 reality-serier och poddar som bara handlar om skvaller och att vara ointelligent, oinsatt. Jag tycker att det behöver
inte, det behöver ju inte nödvändigtvis ha med varandra att göra, men det, jag har ju alltid, jag tror att jag har pratat om den här podden, att jag är ju så här amazed av att i alla andra kulturer så är det inte coolt att se ut exakt som dina föräldrar. Mm. Och så går du över, liksom gatan från Stureplan, så här, letar dig in på Östermalm, så ser du ungar på skolgården på Karlsson skola i trenchcoats fast de är typ 7.
Det är så märkligt.
Men det är så märkligt. Mm. Man bara har lite mjukisbyxor med Disney-tryck på.
Men det jag menade var att då i alla fall då var det brats över oss. Man skulle väga 3 kilo helst. En killkompis till mig skämtade då om att tjejer ska helst ha BMI minus. Tack, det tänker jag på varje dag när jag klär på mig.
Så en kille det?
Ja. Och så var det parallellt med det boho chic. För då, det var ju liksom ytterligheten av bratskulturen. Att de som är tillräckligt hög status
får ha uggs.
Får ha kläder som ser slitna ut eller ofixade ut. För att på dem, eller slitna jeans.
Mm.
På dem ser det bara fashion ut och inte som att du faktiskt inte har ett hem. Som med boho, alltså uteliggare inte har.
Vi har ju... Jag är också lite förvånad, alltså on that note, att det är noll reaktioner på Hobo Hotel, som är ju en sån slap in the face, alltså rent namnmässigt.
Är det 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 står för?
Alltså jag har ingen aning vad det står för. Jag tror att det står för något annat, men man bara, alltså du kan inte sätta hobo och hotell i samma...
Det här, nu är det så Stockholmsintern.
Nu är det sån... Nu
det är alltså också... ett nybyggt-ish hotell på Brunkebergstorg. Kul namn Brunkeberg släppte. Och de heter alltså Hobo som ett... Jag kommer ihåg att jag läste någon artikel att det handlar om en nomadlivsstil.
Ja, man bara, men det är ju jävligt grovt.
Nomadlivsstilen som kommer med att behöva söka shelter varje natt för att du inte... Okay.
Och skulle aldrig ha råd att bo exakt
men säger du det? Det pågår någon slags anti... Ja,
men i alla fall, nu, det här skulle ju handla om Sienna Miller. Men vet du vad hon har gjort för anmärkningsvärt i veckan?
Jag gör Miller, faktiskt det, men jag älskar att du tar upp det.
Jag gissar att du hade hängt med på det. Hon har ställt upp i en intervju i tidningen Empire som i sitt oktobernummer hyllar Chadwick Boseman. Så ett gäng kollegor, människor som stått honom nära får liksom göra sina hyllningar till honom.
Och gud vad fint, jag håller på och scrollar igenom nu. Nej, det är alltså en filmtidning om man inte vet.
Ja, precis. En business, vad heter det? En branschtidning. Och där så berättar Sienna Miller, lite sent kan man då tycka, att hon för sin roll i en film som heter 21 Bridges, så var det så att hon tyckte inte att hon blev tillräckligt kompenserad. Och då donerade han en bit av sin lön för att ge henne så betalt som hon ville ha.
Mm.
Det var ju fint. Hon säger att I didn't know whether or not to tell this story and I haven't yet. But I'm going to tell it because I think it's a testament to who he was.
Mm.
Men då, alltså jag känner också lite så, hon säger också så här: in the aftermath of this, I've told other male actor friends of mine that story and they all go very, very quiet and go home and probably have to sit and think about things for a while.
Gud vad hon överskattar att de skulle gå hem och tänka på det.
Ja, eller hur? Ja. Man bara, de har bara inget att säga, sen går de hem och så låter det så här i deras huvud. La 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 la. But there was no showiness. It was, of course, I'll get you that number because that's what you should be paid.
Mm.
Vad tycker du om det här?
För det första tycker jag ju att han är en allierad som man till en kvinna på ett väldigt lyckat sätt. Det här har vi hört om ett par gånger tidigare. Jag kommer inte på något exempel rakt av i huvudet nu. Men att män i en ensemble har förstått att så här, men gud, jag är helt oproportionerligt betald nu i relation till dig som är med lika mycket och hit och dit. Men det finns ju en maktdynamik dem emellan som gör det här intressant, och att du påpekar att det är lite sent.
Ja, jag tycker, alltså dels det. Alltså jag tycker så här, varför ska du inte berätta det här medan han lever? Alltså varför,
eller? Varför jag tror det, först och främst, är ett, det är nog ganska skamligt, Britta, att behöva ens be om att få skäligt betalt. Så.
Mm.
Jag har ju haft en position på ett företag som kan liknas vid en chefstjänst, och att det under ett sittande möte med berörda personer visade sig att en man jag rekryterat tjänade nästan 10 000 mer än mig.
En som var under dig?
Ja, men som en annan, alltså en projektledare då, har förhandlat med.
Oh,
och istället för att känna någon slags hämndaktion eller så, det var inte det som uppfyllde mig. Jag kände bara ren och skär skam och bad dem att få lämna rummet. Och sen såklart blev det ju panik för den här personen.
Vänta, sa du något om det i mötet? Jag vill bara veta
jag tittade upp, såg på mina kollegor som alltså inte var den som hade bestämt lönerna. Se på mig och direkt slå ner blicken. Och direkt det för mig att veta att de ser, de vet, de tänker inte säga någonting. Jag står inte ut. Ställer mig upp och gick därifrån. Så dels skammen. Sen så blev ju det här ramaskri. Och de justerade min lön därefter.
Mm, men det var ju bara, you're only sorry you got caught.
Typ. Ja, men två också. Han kanske inte ville, eller han kanske, kanske för att han inte skulle verka vara en person som gör saker för syns skull, sa hon inte det. Finns det inte någon sån möjlighet?
Ja, precis. Alltså hon sa ju att det inte var showiness. Mm. Men jag tycker också, alltså grejen är så här, som jag har fattat det, så var han producent för den här grejen. Det kan ju ha varit så att han var väldigt mån om att hon skulle vilja göra det här. Jag vet inte vilka summor det är. Alltså om det var som att hon kom upp i lika lön som honom. Eller om han bara var, som du säger, en god allierad till, som man till en kvinna. Men det är ju också, alltså, det väcker ju liksom frågan så här, hur ofta händer det här om man inte får veta det, och män som då hon berättar att hon har pratat med sina andra actor friends där de inte har agerat, kanske inte ens satt sig in i, alltså, för det här är ju en grej, och det är ju, jag tycker att det väcker den här intressanta frågan med att vi, det är väldigt väldigt svenskt och inte ville prata om pengar och inte, verkligen inte prata om lön, hur mycket man tjänar, och varenda gång jag har fått höra typ hur mycket någon av mina vänner tjänar på sitt jobb, alltså vad de har för lön, jag blir typ nästan lite så här, först, alltså kaffet i halsen stämning, för att det är så ovant att höra. Men jag tänker att om vi pratar med varandra mer om det, och särskilt kollegor emellan, precis som i det där fallet, det var ju klockrent att du tog upp den situationen, för att du får veta vad din manliga kollega tjänar, att det är på riktigt, det är ju det enda som du kan förhålla dig till i löneförhandlingar.
Ja, fast det blev ju tyvärr traumatiskt i att det var inför massa kollegor. Man brukar inte skriva ut löner på folk i ett möte. Så det blev ju ett tjänstefel där. Men bara vidare om det här med, vi var inne på det lite kort. Maktdynamiken de emellan är ju inte rent av man kontra kvinna.
Nej, det är ju inte bara man och kvinna. Därför att det är ändå en svart man och en vit kvinna.
Och en väldigt etablerad vit kvinna.
Vit kvinna,
nu
exakt.
Lyckades ju Chadwick Boseman, alltså Black Panther, King T'Challa, Thurgood, alltså ni vet alla roller. Han lyckades bygga upp en plattform. Men hon har ju varit verksam i många fler år.
Hon är ju definitivt, alltså om du går ut och frågar folk på stan vems namn de känner igen, så är det ju, så att det är ju också så här, jag tycker det är något som är så här ett tad ofräscht med det här. Därför att hon, ja men just att vi inte vet vad det är för siffror.
Gud, jag älskar att du, alltså att du kommer in på det här nu. Jag ska prata sen faktiskt om maktdynamik och inbillade underdogs.
Perfekt.
Älskar det. Mm.
Jag har varit i Umeå i helgen.
Just det, nu var det din tur.
Ja, men det var ju, äntligen var det min tur.
Ja. Mina
tvåa
gamla
på bollen.
Trakter.
Ja, dina gamla trakter, din gamla spelplan. Jag var uppe där och så bodde jag på hotell tillsammans med mina föräldrar, för de har flyttat, kaosflyttat ur sitt hus skulle jag vilja säga. Och då så läser man ibland när man är på hotell att man läser liksom tidningar man inte brukar läsa. Mm. Så jag läste Dagens Industri.
Ja.
Ja, det är ju, den brukar ju kanske du läsa varje vecka eller?
Det kommer lite Dagens Industri senare i avsnittet. Mm.
Det som jag tyckte var intressant med Dagens Industri var att det var inte bara en utan två kvinnor med.
Nej!
Jo, jag skojar inte.
Det är, men det här är ju återigen Chadwick och Sienna. Vad fick de inte ut med det? Pressmeddelande. Två kvinnor i det här numret.
Ja, men faktiskt, det borde de ha gjort. Alltså äntligen Dagens Industri. Vet du vad som är intressant med kvinnorna?
Nej.
De har mörkt hår.
Nej!
Jo.
De kan också.
Oj, förlåt, det var en bild på Angela Merkel också innan. Och Anna Kinberg Batra. Men det är så här, det är två kvinnor som heter Tatjana Shalalavand och Indra Sharma.
Mm.
Och de har skrivit en ny bok som heter Förebilderna, kvinnorna som formar vår framtid. Där de vill inspirera fler kvinnor att bli entreprenörer. Och de är sina jävla kingar. För de har gått till botten med det här med, jag vet inte om du har hört den här gamla skrönan med att det är liksom, att det finns någonting typ i oss biologiskt som gör att kvinnor är sämre på att ta risker.
Jag hatar ju biologism överlag.
Ja, exakt. Och den myten kan vi döda här och nu. Därför att de har liksom...
Vad är mer riskfyllt än att föda barn?
Jag skojar inte.
Period.
Åh, herregud.
Period. Vad är mer riskfyllt än att vara heterosexuell i dagens samhälle där allt fler kvinnor dör i sina hem av sina heterorelationer?
Vilka utsätter sig för de riskerna? Flyttar ihop med män. Författarna har tittat noggrant på forskningen och skillnaden mellan individerna är större än mellan grupperna, och att riskaptiten skulle vara kopplad till kön är felaktigt. Mm. Så han visar dem till diverse studier som vi inte behöver gå in på här, men alltså, det handlar mer om miljö än om det andra. Det som jag tycker är intressant att vill lyfta här, det kanske talar till mig särskilt för att jag känner mig så jävla dålig på ekonomi och entreprenörskap. Är det någonting som jag är? Alltså jag blir så här svettig så fort
man
börjar prata
pengar. Men om det är livsfarligt att som kvinna lämna över det till någon annan?
Ja, verkligen. Mm. Alltså det är ju någonting som alla, det är den där banka mamma i mig när jag var liten. Ja. Så här, gör det inte ekonomiskt beroende av en man.
Mm.
Hon pratar inte så, men... Det finns ju massa initiativ med så här att få in fler kvinnor och handla med aktier, för det är ju någonting som vi går miste om. Men det här i alla fall, de här två kvinnorna träffades och liksom slog sig ihop för att de jobbar på såna här investment riskkapitalföretag. Och de ska nu, för att nå ut brett med sin bok, här kommer det, de anordnar 5 kostnadsfria webbseminarier för att liksom peppa fler kvinnor att ge sig in i entreprenörskap. Så det tycker jag att ni ska kolla upp.
Hur skriver jag ner det här?
Ja, skriv ner det. Det är alltså Indra Sharma och Tatjana Shalalavand. Och de har arrangerat ett event som heter Female Founder Office Hours. Det är ett koncept som startades i USA, men de tog det till Sverige. Målet där är att fler bolag ska ledas av kvinnor.
Mm.
Och nu har de alltså, det står inte i den här DI-artikeln, men de ska alltså ordna under hösten 5 kostnadsfria webbseminarier med några av intervjupersonerna från den här boken, tror jag.
Mm.
Och boken heter ju Förebilderna, kvinnorna som formar vår framtid.
Mm.
Så det kan man ju söka, det är i samband med det som de kommer hålla de här seminarierna.
Jag älskar det, och vi pratar ju ofta om hur kvinnor måste vara en större del av det faktiska kapitalet i samhället, vare sig det är reklamvärlden eller om det är det här, alltså spekulativa pengar också, riskkapitalistpengar. Och jag har ju två bekanta som har det här Backing Minds. Det är alltså Susanne Najafi och det är Sara Wimmerkrans. Och Sara just träffade jag på ett av de här seminarierna med prins Daniel. Så se där!
Se där, så knyter vi säcken. Nej, men en grej som jag säger i min föreläsning som handlar om att träna, nej, men det är ju, jag tror att jag pratat om det tidigare i podden, att det finns ju också forskning som visar på någonting som är väldigt farligt som heter stereotyphot. Att vi bygger upp en bild, om någon säger så här: du är kvinna, alltså vågar inte du ta risker, guess what som händer, det blir så att du inte tar risker för att du har lärt dig att kvinnor inte tar risker. Och det har man bland annat sett i en studie där tjejer får ett fotbollslag, säger man till dem att tjejer är sämre på att passa ut på planen, och så är de, så blir de sämre på att passa i just det sammanhanget, att de har blivit tillsagda det innan. Så att jag tror att i det här handlar det ju om också att bara säga till kvinnor att så här, kvinnor är också entreprenörer, och därmed risktagande är inte biologiskt alls. Varsågoda, ta lite mer risker, var lite entreprenöriga, go, go, go!
Jag fick mig ett gott skratt igår faktiskt.
Jaså?
Ja, och från en ganska oväntad källa, i alla fall i det här sammanhanget. Det är nämligen så att Annie Lööf klev upp på Barncancergalan.
Oj!
Såg du det?
Det gjorde jag inte. Jag har sett om det.
Men... Barncancergalan är ju det här som man kan tycka är lite märkligt sammanvävt med Svenska humorpriset. Heter det så?
Jag var faktiskt med och satt i juryn när det där startades.
Mm.
Alltså det är väl ett sätt att... så här. Comic relief är ju ett ganska väletablerat koncept i andra länder än Sverige. Det är lite så här, vi måste kunna skratta samtidigt som det här hemska händer. Alltså det är som en... Man kallar det som ett koncept för välgörenhetsgalor, att det är liksom humor kopplat till...
Red Nose Day heter det väl i Storbritannien?
Just det,
typiskt
det
finns, sånt evenemang.
Det finns i Sverige, finns det något sånt där typ att det kommer clowner till sjukhus när barn ligger typ för döden, ärligt talat. Det där vet jag att min vän Marco Lehtosalo har varit inblandad i.
Ja.
Det här är känns som Marco, absolut.
Men, och det har ju väldigt bra då, det var Carina Berg och David Sundin som ledde galan, och de fick ihop 35 miljoner kronor stod det på slutet. Så blev man ju otroligt rörd, om man inte redan var det, av alla klipp på sjuka barn.
Mm.
Och jag signade upp mig såklart på nolltid. Barnsupporter kan man bli om man ringer 020 20 80 00.
Vem ringer?
Jag ringde.
Gjorde du?
Och det var en liten pojke som svarade.
Nej!
Förinspelat, men det var en pojke som sa till mig, Britta, i mitt öra igår kväll: hej, jag heter Lukas, jag fick cancer när jag var 2 år gammal och nu är jag 9 och jag är frisk. Det var bland, sitter där min lilla brors bebis Dante nära i sinnet, som ska fylla 2 i december. Så det här kan hända vem som helst, när som helst. Otrolig insats i alla fall. Det skulle komma till, nu byter helt landslagen. Det skulle komma till att det här behjärtansvärda evenemanget bjöd in Annie Lööf att dela ut en av priserna.
Mm.
Och hon var bland det roligaste på hela galan.
Du skämtar?
Nej, jag tycker hon har kommit tillbaka från sin så fruktansvärda upplevelse ju. Med
jättehemskt.
För tidigt fött barn, och hon fick operera livmodern.
3 gånger.
Ja. Hon kommer in med, vet du vad, no fucks given attityd som vi ju tycker om.
Får jag säga sanningen om Annie Lööf nu?
Ja, det får du säga. Min var också en sanning.
Jag har träffat Annie Lööf i radiostudio, och alltså när mickarna var av, då tänkte jag så här: finns det någon skarpare, vettigare person i hela vårt land?
Mm.
Sen när mickarna var på, ärligt talat, jag håller ju inte med mycket av hennes politik. Mm. Som det kändes som att hon liksom ibland kanske inte, alltså du vet, hon måste ju bära ett budskap för ett helt parti. Det kanske inte alltid hon som person bottnar i.
Nej, men hon har ju också gjort en reform från start. Hon har väl fått stå för saker hon kanske inte själv har fostrat.
Det är det jag menar. Men det var som att hon, när mickarna var av, hon bara, vet du vad? Jag fattar vad du menar. Oj. Alltså typ så.
Så här lät det. Det är någon annan som har skrivit såklart, vilket ofta är fallet. Vare sig du kollar på
David Sundin.
Kanske. Vare sig du kollar på parlamentet eller på stand-up. Det är ofta andra som har skrivit saker. Mm. Men det ligger ju i leveransen.
Verkligen.
Och ryggraden och det som krävs för att kunna leverera vad man säger. Mm. Och hon går ju efter den mest hudlösa, ömtåliga grupp vi har i samhället.
Rulla klick.
Ja, men som politiker då brinner jag för att lyfta fram människor som gör en ovärderlig insats för samhället genom att slita hårt i skymundan. Och ikväll så vill jag uppmärksamma den yrkeskategori som kanske jobbar allra hårdast, nämligen manliga komiker. För att bli manlig komiker så krävs flera års utbildning. Vissa av dem har till och med gått gymnasiet. De jobbar ofta långa pass. Ibland blir det 10-12 timmar i veckan. De får ofta ont i ryggen av alla ryggdunkningar från andra män. Kort sagt, de jobbar och sliter och den enda belöning de får, ja, det är lite skratt. Och kärlek, berömmelse, tv-tid och massor av pengar. Vet ni förresten hur många manliga komiker det behövs för att byta en glödlampa? 3. En som byter och 2 som startar en podd för att prata om hur det kändes. Ja, det är ett hårt liv att vara manlig komiker.
Alltså, vi båda gjorde not bad miner.
Ja.
Det var så fan.
Ja, faktiskt. Ja.
Hon går efter manliga komiker och de lirar ju in på det tema jag ska snart lansera och berätta olika exempel kring. Och det är ju inbillade underdogs. Känner du igen?
Oj!
Det har hänt en del på den fronten. Även denna vecka har det hänt en del på den fronten. Och det är ju allmänt om personer som växit ur rollen rent praktiskt att vara i underläge i samhället, men själsligt, självbilden, den är kvar i att man är en underdog. Mm. Man är i underläge på något sätt. Även om man sig har massa pengar, inflytande plattformar. Det är framförallt mediemän och poddkillar vi brukar säga det här om. Men jag vill bolla dem med dig. För det framkommer också väldigt många andra saker i de här exemplen. Så vi tar en i taget och bara känner allmänt på vad är den här personen säger och står för.
Mm. Hur mycket underdog-poäng kanske?
Det också.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag växelläser ju ofta böcker för jag tycker det är kul att kunna så mäta erfarenheter mot varandra och åsikter. Och jag läser just nu Nina Björks senaste bok. Nina Björk är ju en av mina kanske första feministiska hjältar kan man säga.
Under det rosa täcket.
Till exempel fenomenal person och röst i samhället och fostrat mycket av den debatt som finns idag. Den kultur som finns idag. Den heter Om man älskar frihet. Och hon tar in ett liberal perspektiv i feminismen, alltså dagens syn, och testar det mot feminismen. Det är en ganska prövande tes hela tiden. Och jag växelläser då den med Åsa Linderborgs bok Året med 13 månader. Och hon syftar ju på MeToo-året såklart.
Just det, som hon är emot.
Ja, Där summerade Britta. Britta kommer ha en blurb på nästa utlaga, nästa utgåva. Nej, men hon, under det året var det ju dubbla kriser kan man säga, både professionellt och privat för henne. Hon separerade, eller blev lämnad till och med, verkar det som. Och allt publikt som hände kring MeToo och hennes publicistiska beslut kring Benny Fredriksson, som ju var chef på Kulturhuset Stadsteatern, ja. Och senare tog sitt liv, vilket olyckligt blev så att man klumpade ihop det med angreppet.
Att han blev uthängd i MeToo-härvan.
Vi vet ingenting om det.
Nej.
Det är en person som troligtvis inte mått så bra sedan en lång tid tillbaka, om man är beredd att göra det. Fruktansvärt, jättesorgligt. Men det här såklart färgade ju mycket av Åsa Linderborgs känsla kring MeToo och också sin egen roll. Mm. Och hon var med hos Skavlan i fredags.
Oj.
Det är som hans område att kunna nyanserat prata om MeToo med Åsa Linderborg. Så det här blev ju en jävla show. Ska sägas att Åsa inte längre är kulturchef på Aftonbladet och att hon sen allt det här hände har skiftat ganska hårt i hur hon har varit ganska publik feminist i alla år och har börjat slänga sig med lite andra åsikter och intervjuat Horras och talat till Virtanens fördel och annat sånt. Så ni som inte har koll, nu har ni koll.
Du pratade ju också i denna podd om podden
Lunch med Montelius.
Exakt. Där Lena Andersson dyker upp som gäst för att hon tycker att de var för elaka när de pratade om just nämnda bok, Åsa Linderborgs. Och där kommer det fram, jag har inte läst Åsa Linderborg, men är det inte också något sånt där resonemang typ lite grann får man skylla sig själv om man har kort kjol? Obs då genom Montelius filter och tolkning, men att bland annat är det en scen ur bokmässa, alltså att typ unga tjejer står liksom och gnuggar sig mot männen på bokmässan.
Det är många misogyna intryck.
Ja.
Verkligen. Vi börjar där Skavlan frågar henne, känner du dig hemma i feminismen idag, Åsa Linderborg?
Känner du dig hemma i vår tids feminism?
Nej, det gör jag väl inte riktigt. Jag känner mig framförallt inte hemma i MeToo-rörelsen. Den var så schematisk, tycker jag. Alltså, bortsett från att det var problem med rättssäkerheten och pressetiken så påstod MeToo att män är på ett sätt och kvinnor är på ett annat sätt. Och det är inte riktigt så jag känner. Jag tänker vi människor allihopa, vi är mer lika varandra än vi kanske tror. Kvinnor kan också ljuga, vara manipulativa och beräknande och ta för sig sexuellt och alltihopa det där. Men det blev så att kvinnor blev så rena och vita och män blev bara förövare. Och det var liksom, tycker jag, en backlash för feminismen.
Om det kommer aliens till jorden. Hörrni, vad var det här MeToo? Känns det som att vi ska föra fram Åsa Linderborg?
Då puttar vi fram Åsa Linderborg.
Det är ofta ett problem med MeToo att alla har sin åsikt om vad det var. Att det, inte var det var ju någonting som hände på nästan individnivå ute i de breda lagren. Mm. Att arbetsplatser, gemene man fick begrepp tillsammans som de kunde samsas om.
Mm.
Och det här, ska vi börja i män på ett sätt, kvinnor
gärna,
på ett sätt?
Gärna. Jag tycker att det är inte ett helt dåligt tips att lyssna på det här snacket som Lena Andersson har med Montelius och vad heter hon, Andra Brodrich. Därför att då pratar de mycket om det här, för att Lena Andersson för ändå en viss grupps talan, nämligen de som är så här, men gå inte och ha möte med Harvey Weinstein sent på kvällen då, om man har ett sånt rykte.
Om man äger det via kontrakt genom sin filmstudio.
Precis, alltså de ser ju förbi det då.
Hela din framtid vilar i hans äckliga händer.
Exakt. Ah. Så att hon, de har ju liksom, och jag tror att hon och Åsa Linderborg är ganska överens på den punkten. Och Åsa Linderborg säger liksom att man måste måla, alltså att MeToo på något sätt målade upp kvinnor som så rena och vita. Det är jag inte säker på att MeToo gjorde. Däremot så vet jag att MeToo lyfte fram orättvisan i att vissa män med makt kunde då runka framför någon och inte, eller begå sexuella övergrepp, och han hade en hel stab av människor som hjälpte honom att göra det. Det är inte samma sak som att säga att kvinnan är ren och vit och pur. Det är att säga att mannen gjorde någonting dåligt. Alltså det är så här, det kommer inte, det är inte antingen eller. Det kommer inte Bara för att mannen har gjort någonting som han faktiskt i många fall borde fällas för, så kommer inte det med att kvinnan inte liksom, att hon är liksom jungfru Maria typ. Mm. Alltså, eller vad nu, vad vi ser som oskuldfullt och pure. Men jag menar, det är ju också att det som jag tycker är så här viktigt med det där är just maktstrukturerna som lyftes fram.
Mm.
Och att vissa människor, att det finns så otroligt många enablers på arbetsplatser som låter vissa människor hållas. Mm. Och det har ju att göra med inte bara med sexuella övergrepp.
Kul att du nämner det, för Åsa Linderborg var ju en kulturchef på Aftonbladet, en tidning som det visade sig hade väldigt många fall av oegentligheter, opassande maktmissbruk och till och med övergrepp. Och en väldigt närstående kollega blev ju också sparkad sen. Det kan vi säga, Fredrik Virtanen.
Mm.
Jag har ju läst några bitar ur hennes bok som redan nu lirar lite grann, eller som redan nu spelar in i det här resonemanget hon har. Det är intressant när hon skriver, och jag tänker på alla de som har sett mellan fingrarna. Män med rykten, både gay och straighta, har klarat sig för att chefer, uppdragsgivare och projektledare av båda könen aldrig haft några åsikter om deras fasoner, hur välkända de än har varit. Man blir så fascinerad att hon kan säga så å ena sidan och inte se sin egen roll å andra sidan.
Men det jag tycker att det är intressant, att det är ju en språklig, nu är jag lite språkligt petig, men att ha aldrig haft några åsikter. Är det det de inte har haft, eller är det att de inte har vågat säga ifrån?
Mm. Och sen känner man också att du har alltså varit uttalad feminist i alla år, vilket ju bottnar i faktumet att män och kvinnor uppfostras av föräldrar, skolan, samhället i stort till att avkrävas att leva sina liv på olika sätt.
Mm.
Förväntas vara på olika sätt. Det är inget biologiskt. Så när hon säger så här, män på ett sätt, kvinnor på ett sätt, då är man, vill man liksom bända upp hennes ögonlock på det här A Clockwork Orange-sättet, opassande referens. Att prata om liksom hur det är kulturellt och statusmässigt, hur det skiljer sig mellan kvinnor och män. Apropå, och det är ju en kamp som Åsa Linderborg har stått i fronten för.
Det är väldigt
bara senaste veckan.
Recus.
Här är tre rubriker från bara senaste veckan i Sverige. 9000 kvinnor vittnar om våld i nära relation. Var tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av sin man. Och var femte misshandel som polisanmälts hittills i år har skett i en nära relation. 8 av 10 av anmälarna var kvinnor, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Detta var idag, tisdag.
Det här brukar vi ju tjata om också, därför att vi har bland annat tagit upp det när folk är upprörda över att det kommer typ invandrarligor och våldtar våra svenska kvinnor och så vidare. När det är just, det är ju felaktigt, eller liksom fokus borde egentligen ligga på att de flesta kvinnor våldtas av någon som de har en nära relation med, kanske ibland jobbar med och så vidare, vilket gör att de då inte vågar anmäla och så vidare, så mörkertalet är enormt.
Och nummer två, så kom den här veckan. Den strukturella löneskillnaden mellan könen har ökat sedan 2017 och
är nu
15%.
Det har ökat!
Det fastslår Sveriges kvinnolobby. Nummer tre, Åsa Linderborg.
Men vänta, förlåt. Var inte 2017 MeToo-året?
Jo.
Mm.
Nummer tre, Åsa Linderborg. Kvinnor passar bäst i hemmet enligt Svensk Reklam. Det är Rättvisaren 2020 som är sammanställt av Mediekompaniet som avläser all slags kommunikation och reklam som skapas och sker varje år. Och i denna rapport visade sig att männen dominerar i nyhetsmedier, mångfald lyser med sin frånvaro i reklamsverige och heteronormativa relationer porträtteras i reklam med få undantag, och kvinnor porträtteras ofta i slags hushållsnära tjänster i sina egna hem. Så det var bara en liten liksom inblick till allt det som Åsa Linderborg tidigare har varit angelägen om att råda bot på, och att hon har sett systemen, strukturerna som fostrar detta på sån utbredd skala i vårt samhälle. Så
vi är
dels
mer
det,
lika än vad vi tror.
Dels det, vi är alla människor.
Mm.
Vi är alla människor, det stämmer. Men sen det här med bakslag feminism, hör vad jag precis sa. Mm. Men det viktigaste av allt i det här uttalandet är ju att hon reducerar MeToo till att kvinnor också tar för sig sexuellt, Britta.
Mm. Det missade jag inte.
Handlar det om det vi har tagit upp, om onani och rätten till egen lust, att kvinnor har skador efter hårt sex och sådär?
Mm.
Nej, det verkar som att hon tolkar det som att de övergrepp, den strafffrihet män har lytt under i alla år, kunna komma undan med saker, man blundar för saker, tystnadskulturen, av det går att översätta till ta för sig sexuellt.
Men vet du vad jag tycker? Eller en grej som jag kanske... det här kanske är en grej som färgar hur jag tolkar hennes uttalande, för det är liksom en åsikt som jag kände bubbla fram lite grann i det här snacket med då Lena Andersson, som var till Åsa Linderborgs försvar, ska sägas. Åsa Linderborg var inte med i det där, men det är som att det finns ett gäng kvinnor som har synen att de ser unga tjejer typ bjuda ut sig. Och nu använder jag som ett fake citat från deras hjärnor. Det är inte vad jag ser det som, men att de tycker, de ser så här unga tjejer anspela på sin sexualitet, eller unga tjejer, alltså de ser kvinnor som anspelar på sin sexualitet, och kanske i vissa fall tycker de då att de får favörer av det, och då blir det som att så här, ja ja, men de ber ju om det. Och det är ju den typen av, tycker jag, extremt skadliga bilden av liksom vad en kvinna får vara, för att då är det liksom, då är det som att då kan man inte, då har man inga rättigheter om man på något sätt har brytt sig om, alltså om man typ har sminkat sig eller tagit på sig en tajt klänning. Men det är det som är så komiskt. Då blir du av med dina rättigheter. Ja. Då kan inte du säga att någon våldtog dig.
Det där är så här, kort kjol har blivit att ens le mot en man. Att sitta nära en man på middag. You had it coming.
Jo, men det är också, alltså det som är grejen är också att, för att det här är ju också ett så gammalt resonemang, så det är så märkligt att, alltså lite så här, kan inte fatta att vi fortfarande måste protestera mot den här skiten. Men grejen är ju att då tar man ju också från männen. Alltså det är som man idiotförklarar männen och så jävuls
dessutom.
Genom att säga att då är de så här helt hjälplösa. Alltså det är som att kuken bara trillar in i tjejer som har liksom gjort sig fina och har en tajt kjol. Alltså det är så här, vad, alltså hur, på vilket sätt, alltså kan männen då slippa sitt ansvar när det är de som gör någonting? Det är liksom det finns en förövare som ofta är man. Som också faktiskt begår dessa övergrepp även på män. Det är, alltså, vad är det som gör, alltså, är det inte mer intressant att gå på djupet med vad det är som gör att de tar sig den friheten? Vad det är som gör att de tar sig rätten att liksom,
men det är så komiskt, för
göra
det är som,
detta på och mot en annan människa.
Det är som jag sa för några veckor sedan, att till och med frågan om att kvinnor har skador efter hårt sex har kommit till att bara handla om killar.
Ja, att det var precis. Killar, det pratade vi om apropå den här barnmorskan som blåste i visselpipan, vilket var ju otroligt.
Och det här har kommit att handla om kvinnor.
Ja.
Så här, Skavlan går vidare. Han plockar upp detta ytliga, illvilliga resonemang från kulturchefen tidigare. Hon reducerar då en global rörelse mot tystnadskultur och sexuella övergrepp. Och här är vad han lyckas formulera i stunden, Skavlan, som en liten nyansering till vad han precis hörde i sin egen studio.
Men när du säger att MeToo var en backlash för feminismen, det känns som att du kommer, då får du mer bråk.
Ja, ja, men jag får alltid bråk.
Mina bråk. Alltså det är hans journalistiska inlägg i frågan. Det blir bråk alltså. Och det så fortsätter till en Åsas försvar. Hon ger sig på att nyansera detta. Det är ändå lite cred till de som har vågat blotta sig och berätta om hur det ser ut.
Alltså bara om jag får precisera lite då. Det var ju naturligtvis ett stort steg att man tar sexuella trakasserier på allvar nu. Och det behövs. Det behövs i alla yrkesbranscher. Så det var ju bra. Men det fanns också att man tillskrev kvinnor särskilda egenskaper. Vi vet inte alltid vad vi gör och sådär. Och män fick andra egenskaper.
Kolla på Skavlans min här. Hur tolkar du Skavlans min när hon säger det här att vi vet inte vad vi gör? Och...
Hans min är... Nej, 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 nej.
Är det så du tolkar den? Don't go there, Åsa.
Det tycker jag.
Jag tycker den också är... Vet du vad du säger nu? På tal om vi vet inte vad vi gör. Vad säger du? Mm. Det kommer sig faktiskt att Skavlan påpekar att ja, men Åsa, du är ju en makthavare. Du har haft en väldigt hög position. På tal om underdogs och sådär. Och då lyckas Åsa vända ett liv i feminismen till att kvinnor faktiskt har ett övertag. som de dessutom utnyttjar.
Åh, herregud, den här slitna jävla.
Jag tänker vilken fil det var för mig att se det här på TV.
Åsa, har du hållit jag på att säga själv känt dig att du kunde vara på den andra sidan? Alltså du är ju också en maktperson, en chef. Har du kunnat vara på den andra sidan av MeToo?
Ja, absolut. Jag tror jag kan ju märka det att som kvinnlig chef så kunde jag ju ta på mina medarbetare på ett sätt som manliga chefer absolut inte skulle kunna göra. Kvinnor har ju liksom större marginaler än vad män har.
Ja, vi har ju större marginaler. Att hon inte väger in liksom det historiska förtrycket, historiska rädslan för att bli våldtagen, historiska rädslan för att blir en jag mot hans ord situation, då faller ju mitt ord. Att det är det man väger in i, att det kanske inte är lika lämpligt alltid. Sen tycker jag att det behövs att många kvinnor behöver tänka på hur de uttrycker sig.
Sen tycker jag att det behövs att vi kan alla sluta ta på varandra så jävla mycket. Alltså det. Faktiskt. Det. Men alltså jag menar, vad ska du gå och ta på dina medarbetare för? Mm.
Men vad tror du att det här handlar om?
Men jag menar, precis som du säger, det är ju inte fördel kvinnan, utan det är ju för att vi är rädd för männen. Mm. Det är det. Fattar du inte det, Åsa Lindborg? Jag orkar, vet du vad det här handlar om också? Mm. Jävligt mycket. I det stycket du citerade innan. Det är ju whataboutism.
Ja.
Åsa Lindborg håller med om att det var bra att vi satte strålkastaren på sexuella övergrepp. Mm. Där borde hon ha satt punkt i sitt huvud och i sitt liv.
Mm.
Kan sexuella övergrepp awareness få ha en field day innan man håller på och ska problematisera det? Alltså självklart så är det ju absolut, ska det finnas ett kritiskt tänkande med i och så vidare. Men det här, det är liksom så jävla oproportionerligt.
Men jag tycker att smutskastningen av kvinnor är det som jag blir mest illa till mods av.
Precis, och den har ju funnits. Alltså,
kvinnor
den
har
finns ju
kallats
alltid.
Lögnare,
ja,
sluga.
Bränts på bål.
Ja.
Kallats lyxsökerskor.
Mm. Ja.
Alltså har funkat, sålts som liksom privat egendom. Vi har inte haft en egen röst. Mm. Och det är det som MeToo, alltså man behöver inte nyansera MeToo på det sättet. Därför att det andra, det som hon vill lyfta i det där, det är ju så det alltid har varit. Det är helt ointressant.
Men jag tror att det här är en jag tror att hon överkompenserar och försöker skjuta undan dåliga samvetet och karriärsmissen ju
100%.
I Benny Fredriksson-rapporteringen. Och det är så genomskinligt. Alltså hon förstår inte, allt hon säger nu tolkas som ett snälla, förlåt mig, ta mig tillbaka. Det var inte snyggt och bra gjort. Att hon då ska kapitulera helt är ju så överdrivet och onödigt. Mm. Hon har intervjuat Horace och Virtanen. Hon hänger uppenbarligen mycket med dem. Och hon hänger också mycket med Oisin Cantwell, framkommer det i den här boken. Som alltså har hängt väldigt, väldigt mycket med Fredrik Virtanen under hans tölpår, som han kallar det själv. Om inte ni har hört vårt avsnitt om Virtanens PR-arbete och försök till comeback, så föreslår jag att ni letar upp avsnittet Tölpwashing i vår historik. Men du, nu sitter hon ju mitt emot en person och för första gången så är det en vinst av det här liksom ganska långsökta samspelet som alltid sker mellan intervjupersonerna i Skavlan-studion.
Ja.
De försöker få till långsökta kopplingar mellan. Hon sitter ju emot Alexander Rybak.
Ja.
Känner du till honom? Eller vet du?
Alltså jag tänkte på Eurovision och jag tänkte på fjol.
Jag tänkte på Eurovision. Nej, men det är ju han som är fjolmannen.
Ja, jag
den norska.
Ja.
Men han är med och vet du vad han gör? Han manifesterar i studion vad det innebär när en publik feminist gör den här sortens utläggningar och uttalanden som Åsa gör. För vi ser direkt effekten materialiseras i vad Rybak säger och gör härnäst. Han blir emboldened, vill jag säga på engelska, av det Åsa har stått för precis, det hon har sagt om kvinnor. Alltså emboldened, han förstärks med någon slags mod. Då kan jag säga det här, hörni.
Spör mig om jag är feminist då? Spør meg om jeg er feminist.
Alexander Rybak, vil du kalle deg selv en feminist?
Ja, det artig du spør, fordi jeg er faktisk blitt veldig feminist i det siste. Men det er av ganske, jeg tror lurer om det er av litt sånne egoistiske grunner. Jeg. Fordi når jeg blir kjent med en jente som jeg vil være kjæreste med, som jeg begynner å elske, så holder det egentlig å møte henne 5-6 ganger i året Og resten av dagene vil jeg veldig bare øve og lage musikk. Så jeg tenker jo mer system du er, jo lettere blir det.
Ja, nettopp så.
Hur tonårs bakvänt märkligt resonemang. Vill du översätta the gist av vad han sa precis?
Men det fattar väl folk.
Nej, men norska tolken, vad sa han?
Han inleder ju med att be Skaffaland att fråga om han är feminist.
Fråga om han är feminist?
Ja,
exakt. Det är så här förfest på en jävla incel-läger.
Ja. Och så säger han att han har precis blivit det. Av egoistiska skäl. För att han vill inte behöva träffa sin tjej så mycket. Han vill skapa musik.
Ju självständigare hon är desto bättre. Hö-hö. Alltså hö-hö, norsk.
Men
humor.
Alltså, jag förstår också inte riktigt hur han fick det. Det var det. Var det det du fick ut av det här snacket? Alexander?
Men det här säger mig att direkt effekten blir att han känner att så här, feminism, lol, så här ska jag säga. Alltså att man direkt sänker tröskeln för att smutskasta, förnedra, minimera vad det handlar om. Och jag sa ju precis det här om Virtanen, att han dels förekommer i Åsas bok och att de är vänner och sådär. Och apropå Rybak, att han då blir bundis med Åsa över studiolänken i Skavlan. Man får det följe man förtjänar. Det har vi sagt förr.
Mm-hmm.
Att man säljer sig också till dem som vill ha en till slut ibland. Mm. Och så var ju fallet med Virtanen, som vi var inne på. Att han skaffade en podd med en person som har ganska öppet antifeministiska åsikter när det begav sig. Tvärvände från omfamnad vänsterledarskribent till ja, men det här är de som will have me. Så nu kör jag där. Och mycket riktigt så är ju Virtanen ett stort fan av Lindeborgs bok dessutom. Och just han fick uppdraget att skriva om Åsa Lindeborg i Dagens Industri. Som vi nämnde nyss. Mm, så det är en match made in heaven. Han då skriver till exempel att ilskan mot Åsa har inte alls bara kommit från höger. Även den narcissistiska nyvänstern avskyr henne. Radikalfeministen Maria Sveland i vänstertidskriften ETC kallade rent av Åsa för kvinnohatare efter att ha läst boken. I boken försvarar Åsa, som förstås är feminist, nämligen rättssamhällets principer, även när principerna gäller män. Där har vi Virtanens tolkning av debatten kring Åsa och recensionerna. Jag som har läst Maria Svelands recension och en del av boken anar ju att det snarare handlar om såna här åsikter du var inne på. Misogyna åsikter om att kvinnor gör sig förtjänta på något sätt av nedvärderande behandling från män.
Mm.
Om de bjuder ut sig eller ser intresserade ut och sådär. Och det är väl en underdog-dubbel det där.
Mm.
Deras samarbete.
Verkligen.
Eller man kan säga.
Ska vi kanske knyta ihop det här med ett format du lanserade förra veckan? Oh, tack! Ett stort thank you till vad du gör för feminismen idag, Åsa Lindeberg.
Wow!
Ja.
Oh, tack! Nu kom tillbaka veckan efter redan. Och sen apropå underdogs och inbillade underdogs och hur mycket maktdynamik spelar roll för hur man ska tolka saker. Apropå det du sa om Sienna Miller eller apropå hela Åsa Lindeborgs varande och sådär. Fotbollen är ju en viktig arena för politik. Detta vet vi. Och nu ska fotbollen ta sig an det här med rasistiska skällsord. Har du sett det här? Har du sett det här?
Mm. Det här är ju en grej som är ganska, alltså det är ju alltid på tapeten tycker jag. Mm. Men vad har hänt på sistone?
Ska börja bli repressalier tydligare. I förrgår så stängdes nämligen en fotbollsspelare av i 4 matcher. Han heter Dusan Djuric och han spelar i Halmstad. Han hade kallat en motståndare för en nedsättande term om romer. Jävla, så ordet. Och sen så följde en till incident som jag inte vet riktigt hur jag känner för.
Norrby IFs anfallare Åke Akpoveta stängs av i 2 matcher för olämpligt uppförande. Det skriver klubben i ett pressmeddelande. Det är Svenska fotbollsförbundets disciplinnämnd som fattat beslutet efter att anfallaren kallat en annan spelare White Boy under en ordväxling i slutet av matchen mot Umeå FC.
Jag reagerar på att det här citatet ska ha varit en del av bedömningen.
Mm.
Förstår du varför jag...
Mm. Därför att det är ju som trollmattan som jag har haft efter mig, att det finns rasism mot vita. Det går inte att vara rasist mot de som har makten.
Mm. Och du säger det väldigt enkelt och rakt. Och man önskar att det förekommer sin här diskussion. Och det är så typiskt att när det ska börja ta strängare tag, ja, så börjar det med personer med utländsk bakgrund.
Det här är ju också whataboutism.
Jag välkomnar att man tar krafttag mot all sorts rasism. Är detta rasism? Detta är på sin höjd otrevligt.
Ja, men ja, precis. Alltså, det kan ju vara opassande beteende. Mm. Och där det här är en del av det. Inte fan vet jag. Nu har vi inte alla, nej, men fakta. Men om det är liksom det, alltså det som så här, jag kan se framför mig hur det är liksom någon som har fört det här till domarens, eller vem det nu är som bestämmer.
Det är som att säga till någon, hör du din rika person? Eller hör du din snygga person? Man kan vara otrevlig mot någon som är vit. Man kan säkert vara nedlåtande eller taskig. Och det framkommer säkert i ton och i fysiskt beteende. Mm. Mer saker än som framkommer här. Men att just det här citatet sprids nu. Att just det här citatet sprids nu underblåser så många som redan går runt i tron att det existerar en rasism mot vita som ens går att benämna som rasism.
Ja, och som ens ger några faktiska effekter.
Att man skulle vara negativt särbehandlad i samhället.
Mm, exakt.
Så jag är jättefascinerad av det här beslutet och följer det. Och tycker
fascinerad
att det,
var ordet.
Ja, och att det passar rätt in i det här med inbillade underdogs.
Absolut.
Att man måste alltid ta i beaktning vem är som säger vad och till vem.
Mm.
Mm. Tack för den här utläggningen.
Tack.
Tack.
Stort tack.
Ja. Just det, Britta, jag var ju och pratade med en real forskare häromdagen på stan.
Gällande vadå?
Jag vet inte om du känner till det, men Rosa Bandet är nu.
Just det.
Har du hört First Aid Kits nya låt? Har du inte det?
Alltså, jag har typ inte det. Men jag vet att de har designat årets band.
De har det, och så har de gjort en låt speciellt för det här. Som är en remake på Ted Gärdestad. En riktig banger helt enkelt, och det är jättekul att vara med på ett hörn. Jag fick ju intervjua Sofia Zackrisson som blev årets cancerforskare 2020. Just för hennes arbete kring att lättare kunna ge kvinnor diagnoser, upptäcka cancer genom 3D-mammografi. Det är alltså hon är det CIA som har fått pris för det. Och att använda sig av AI också, samma veva. Så det här finns på Cancerfondens Facebook-sida, hela samtalet.
Vet du vad jag tänker på nu när du säger det här? Mm. Är det något som jag är riktigt dålig på, så är det att känna igenom brösten.
Har du blivit kallad på screening?
Ja.
Nej.
'Cause I'm so young.
Mm.
Jag vet inte när man börjar med det.
40-61.
Men... vet du hur gammal jag är?
Eller 40 började.
Vet du hur gammal jag är?
Ja, men snälla. Det är ju många andra som har fått gå på det bara för att de har haft en känning någon gång. Och
ja, precis. Och jag har många kompisar som har hittat knölar. Mm. Och sen också folk som... Ja, men Johanna Bradford... favoritbloggare rent inredningsmässigt. Mm. Hon fick ju bröstcancer medan hon väntade sitt andra barn. Jag blev så otroligt indragen i hur det skulle kännas. Alltså, i och med att hon upplevde det kändes liksom som att det kom nära, även om det inte är en nära vän till mig så. Men jag tror att det är många kanske som lyssnar på den här podden som följde hennes resa. Alltså bara det att behöva operera bort ett bröst när du väntar ett barn.
Jag känner också en person som har gått igenom det, och som då inte vet om man kommer finnas där för sitt barn, om det föds, när det föds. Och sen också har jag en kvinna som jag känner som har 2 barn och som skrivit väldigt komiskt och öppet om det här och sårbart på nätet. Jag har fått följa henne vecka ut och vecka in. Och det här är, cancer är inte längre en dödsdom. Det har skett otroliga framsteg, men det är fortfarande förödande att det är så här utbrett.
Mm.
Och det är bara forskning som kan rädda oss. Så snälla, stöd Cancerfonden, köp Rosa Bandet och engagera er. Det är jättemäktigt vad som också sker, som till exempel Sofia Zackrisson står för.
Mm.
Men då krävs det monetära resurser, va?
Verkligen.
Ja, jätteimponerande. Så gå in och lyssna på det när vi har lite hopp och inspiration. Och tack First Aid Kit. Vilka jävla stjärnor.
Vilka stjärnor. Jag vill också tipsa om grejer. Jag brukar göra det här. Ja. Det här är liksom kanske inte cancer... Alltså, det här kanske inte Cancerfonden tycker är bra att jag säger, men jag brukar göra så här ibland om man redan har rosa bandet, att jag brukar ändå köpa det fast be dem behålla bandet i butiken.
Ja.
Alltså förstår du? Jag bara, jag behöver inte. Lägger en 20 eller vad det nu kostar. Mm. Lägg på det på min nota. Mm. Alltså om jag köper några kläder eller någonting. Men ni kan behålla det där och sälja det vidare. Alltså för att det är ett enkelt sätt att donera pengar bara.
Och ni kan bara swisha in, ni kan göra vad ni vill. Så det är jättemäktigt gjort av dem. Men ska vi wrapa upp podden här också?
Tack för den här veckan.
Tack för ännu en kul vecka, verkligen. Och vi finns på Britta och Parisa på Instagram.
Nästa vecka så kommer jag ha en sån treat till dig som jag inte hann med den här gången.
Men det blir
det blir kanske så att du får ompröva vad du tycker, om du tycker en grej är töntig. Du kanske får ompröva det.
Det är det svåraste jag vet. Ja. Perfekt. Vi hörs då.
Ja.
Puss, hej.
Hej, hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.